Jesus, nam net me skönhet, underbar är du, frälsare kär, Immanuel, Gud är med oss, älskade Jesus, levande Jesus, namnet med skönhet, underbar är du, frälsare kär, Immanuel, Gud är med oss, älskade Jesus, levande Gud är god, Gud är god. Smaka och se att Herren är god. Gud är god, Gud är god. Kom och smaka och se att Gud är god.
På när jag sjunger den här sången, att jag tog upp den i ett sammanhang och jag märkte att de som satt där var på skratta, och då kom jag underfund med att jag tagit upp den ikväll när det var ovanligt lite folk. Men ni som är här, ni har ju kommit villigt, va? Och då passar det bra att sjunga: villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Välkomna, mycket välkomna att vara med här ikväll. Tillsammans med mina kollegor Ulf och Daniel och Ted har jag varit ner på Jönköpingsveckan, så vi kommer precis därifrån. Ja, vi har hunnit med ett äldstemöte också förstås. Det är mycket aktiviteter på gång. Och det var givande och intressant, och vi upplevde en fin gemenskap med varandra, och så fick vi vara med om intressanta saker där nere i Jönköping och lyssna till Guds ord och samtala med vänner. Och nu är vi här för att läsa ytterligare ur Saltaren. Ja. Ni vet att de flesta bibelböcker som vi har gått igenom under vår upptäcktsfärd i Bibelns värld, då har det räckt med en kväll för en bibelbok. Men några så har vi fått lov att ta ett par kvällar. Saltaren skulle man hålla på länge med egentligen. Men vi kommer att ta nästa onsdag lite grann och beröra några psalmer. Saltaren är egentligen en skatt vars innehåll vi nog inte riktigt kan fatta. Jag skulle vilja inspirera er och alla andra som ibland lyssnar och som man kommer i kontakt med till att läsa Saltaren och leva in i Saltaren och umgås med Gud genom Saltaren. Det tar inte bort det här med direktkontakt. För det har vi ju genom Guds eget ord. Det är där vi möter honom. Och jag nämnde här och kommer att återkomma till det flera gånger, att i ordspråksboken där lär vi oss hur man umgås med människor, vilket är viktigt. I Saltaren där lär vi oss att umgås med Gud. Det märker du när du läser de här saltarsalmerna. Det är bön till Gud. Det är samtal med Gud. Och det är så underbart skönt att få stanna inför dem. Och jag börjar redan på att fundera på vad jag ska fortsätta med på onsdagskvällar när vi har gått igenom alla Bibelns böcker, för det har vi snart gjort. Men vi får nog intressanta ämnen då också. Men egentligen så skulle man uppehålla sig väldigt länge vid Saltaren och läsa varje psalm, så mycket som de har att ge. Men vi har talat om att det är fem olika böcker i Saltaren. Alltså den är indelad i fem böcker. Och vi talade om den första boken förra onsdagen när vi var här. Fem böcker, alltså det är motsvarande de fem Moseböckerna. Och i gammal tid då, i helgedomen när man möttes och när man läste Guds ord, då alternerade man med det här. Man läste parallellt ur fem böcker, Moseböckerna, och de fem böckerna i Saltaren. Och man hade mycket bibelläsning för, och vi skulle nog ha ännu mer utav det nu. Det är liksom att vi tar bort det där ibland. Jag fick min tankeställare, det får man alltid när man umgås med människor. Det var en sån här gemenskapsgrupp, vet ni, som åker runt på nu om kvällarna. Det var så fint. Och då var det en deltagare där som skulle läsa ett stycke om Bibeln. Hon sa, jag håller på att säga som predikanterna brukar säga. Vi ska, för sammanhang, vi ska inte ta tid att läsa hela sammanhanget. Jag tycker skilja om när de säger det. Det vore ungefär som vad de själva har att säga viktigare än vad som står i Guds ord. Jag har inte tänkt på det där, men vi kortar ner det och säger att vi ska inte ta tid att läsa det här. Men det viktigaste vi har, det är ju Guds eget ord. Och då läste man då ur Moseböckerna och så läste man ur Saltaren. Och så mättade man sin själ med lagen och allt samma som fanns där. Och sen med Saltarsalmerna. Av de här, hur många salmer finns det? Ja, 150, ja. Det var så lätt så ingen tänkte på att det kunde vara något annat. Och så har David skrivit ungefär 73 salmer. Och enligt en judisk tradition, tradition är ju bra ibland, så sammanställdes Saltaren i sitt nuvarande skick av Esra. Honom känner ni igen, honom har vi läst. Och det var år 445 före Kristus. Och då har troligen, alltså den sammanställdes då, men så har den byggts upp i tre olika skikt. Del 1 är de 72 första salmerna. Och del 2, 73-98, det är sånger av Asaf och Koras söner. Och de har möjligen samlats någon tid före fångenskapen. Troligen under Hiskias tid. Ni vet, under Hiskia så förekommer det en reformation. Och då blev det ett uppvaknande omkring Guds ord. Och då sammanställde man troligen den andra delen. Och den tredje delen, från 90 till 150, den innehåller många anonyma psalmer, men också många av David. Det här när man säger att 73 är skrivna av David, så får det vara med viss reservation. För det står i grundtexten ett ord som heter le. Och det kan betyda inte bara av, utan också för, och till, och om. Så en psalm kan vara skriven av David, den kan vara tillägnad David, den kan vara om, handla om honom. Så man kan inte få fram det exakta antalet på så sätt. Men nu ska vi en liten stund här uppehålla oss vid den andra boken. Det är den 42 psalmen till och med den 72. Och de handlar egentligen om Israel. Och så är det dess nedgång och upprättelse som finns med i allt sammans där. Och om vi då tänker på psalmerna 42-49, så talar de om skilsmässan från det rum där Herren dyrkades och tillbads. Och jag ska tillsammans med er läsa den 42 psalmen. Och så ska vi ta något ifrån den 45 psalmen. Vi ska ta något ifrån den 46 psalmen. Och vi ska uppehålla oss något vid den 51 psalmen. Och det är vad jag räknar med att vi tar ikväll också något ifrån tredje boken eventuellt. En landsflyktig mans bön. En sångmästaren, en sång av Koras söner. Är det någon som kan ge en förklaring till vilka Koras söner var? Ja, när man läser i Moseböckerna så vet ni att det var de här som gjorde uppror emot Mose. Så var det Koras. Så, och de som följde honom så fick de som straff att marken öppnades för dem och de störtade ner i avgrunden. Han och hans hus. Det står inte just där att några blev räddade, men Spurgeon säger i sina kommentarer att troligen så var det här söner till denne Koras som av tacksamhet för de hade blivit bevarade och räddade. Så ägnade de sitt liv åt sången och musiken och att skriva lovsånger till Herren. Vi har många salmer av Koras söner. Och då har vi de här fina orden som jag vill läsa. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min föda både dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Men jag vill utgjuta inom mig min själ och ha i minnet hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjderop och tacksägelse i högtidsskaran. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud, för jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, bedrövad är min själ i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen må Herren ge mig sin nåd. Och om natten vill jag sjunga till hans ära och be till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Det är som om man krossade benen i min kropp när mina ovänner smädar mig. När de ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, för jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. En landsflyktig mans bön. Psalmer som talar om längtan och skilsmässan från det rum där Herren dyrkades och tillbads. Och så kommer de här uttrycken. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Här finner vi någonting som är en motsatsförhållande. Man blir mättad med Guds ord. Men ju mer mättad man blir med Guds ord, desto törstigare blir man efter mer. Har du upplevt det? Ju mer man läser Guds ord, desto större längtan får man efter mer och mer utav honom. Efter gemenskapen med Gud. När det här skrevs, ni vet, hjorten, känner ni till, längtar till vattenbäckar. I ett torrt land, i ett ökenområde, en längtan efter vatten, den enda chansen att överleva, den enda chansen att få vederkvickelse, den enda chansen att klara sig, det är vatten. På samma sätt finns hos psalmisten en längtan efter Gud. Och då önskar jag och att de i min omgivning som jag har med att göra hade denna längtan efter Gud. Precis som hjorten längtar efter vattenbäckar, att vi längtade efter Gud. Efter den där inliga gemenskapen med honom. Efter allt vad han har att ge. Och jag tänker så här, för mig själv. Om jag inte har den rätta längtan efter Gud, då beror det på att jag inte har smakat av vad han har att ge. Smaka och se att Gud är god. Och när vi upplever något av Gud, så skapar en längtan hos oss att få mer och mer. Jag undrar vad som ska komma över vårt land. Vi talar om ett andligt uppvaknande i viss mån, en hunger efter Guds ord. Men när ska det bli så att människor verkligen kommer för att höra Guds ord, som man står i kö? Ska det behöva vara som det var i Kina, man stängde kyrkorna. Och när man sen öppnade, då stod folk i kö från 2:30 på morgonen och det var fullt på en gång och människor hade ingen möjlighet att komma fram. Eller som det är i länder där man stänger kyrkorna. Gud giv att vi fick en längtan efter Gud och efter Guds ord. Och att den fanns i vårt inre så det fick prägla oss i allt vad vi gör. När vi har så mycket gott och har så mycket att tacka honom för. Den 43:e psalmen är en direkt fortsättning av den landsflyktige mannens bön. Där det står, skaffa mig rätt, o Gud, utför min sak mot ett folk utan fromhet. Rädda mig från falska och orättfärdiga människor. Vad jag vill bara anknyta till, för att gå tillbaka till den 42:a psalmen. Här står det om oro och bedrövelse. Men svaret på det var att hoppas på Gud. Och hoppet, det är en styrka. Jag har predikat om det där någon. Kanske inte har gjort här egentligen. Då har jag en predikan kvar att ta här. Hoppet som är en förening av det som finns hos mig, min inre längtan, och det Gud ger i frälsningen. Och hoppet ger mig styrka. Det står hos profeten, det som hoppas på Herren, det hämtar ny kraft. Och Jeremia skriver i klagovisorna att därför vill jag hoppas på Herren. Och det betyder uthållighet i lidandet. När Jeremia skrev det, då var hela hans hemstad övergiven, den var nedriven. Och människorna hade förts bort i fångenskap, och där satt han kvar och såg allt sammans. Men då säger han att han tillhör Herren och hoppas på honom. Och därför kunde han hålla ut. Så det är detta hopp som räddar oss. Hoppet på vad Gud ska göra i våra liv och med oss. Låt oss titta lite grann på den 45:e psalmen. Och min dikt gäller en konung. Mitt hjärta flödar över. En bröllopssång för konungen är det här. En del, de ser Salomo och Faraos dotter bara i det här. Spurgeon, han kallar dem för kortsynta. Andra ser Salomo och Kristus. De kallar han att de tittar snett på något sätt. Men om man ser rätt och har den rätta inställningen, då ser man i bröllopssången för konungen bara Kristus. Och ett intressant studium är Kristus i Gamla testamentet och Kristus i Saltaren. Ni kommer ihåg förra onsdagen när vi läste den 22:a psalmen som talade om korsfästelse. Så i detalj skildrad. Den 23:e psalmen talade om den gode herren, vad vi upplever när vi har upplevt försoningen. Den 24:e psalmen talar om konungen, Jesus som konung i våra liv. Allt det är det messianska psalmen. När vi kommer fram till avslutningen på det här, den tredje boken, 89:e psalmen, så är det också en profetia om Kristus. Och här i den 45:e psalmen, där ser vi Herren själv. Och jag ska bara läsa en vers där. Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten. Så ska också folken lova dig alltid och evinnerligen. Jag kommer om en liten stund att tala om den 51:a psalmen, om hur den har samband med evangelisation. Och det har väl faktiskt den här versen också. Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten. Så ska också folken lova dig alltid och evinnerligen. Om vi gör hans namn kunnigt och prisar hans namn bland folken, så ska de lova honom alltid och evinnerligen. Det här talar om att göra Jesus känd. Och det är någonting som vi kanske bör tänka på, gå in för och lära oss att göra mer och mer. Den 46:e psalmen, också för sångmästaren av Koras söner, till Alamot en sång. Och den psalmen har ju blivit kallad Luthers psalm. Det känner ni väl till? Eller den är inte så pass lutheraner. Men den kan också kallas den heliga tillförsiktens psalm. Där den lär oss att vad som än händer, så är Gud vårt beskydd. Och det behöver vi få inpräntat i vårt inre. Vi som blir så oroliga, vi som blir så nervösa, vi som blir så stressade och bekymrade så snart det händer någonting. Jag talar inte till er, jag talar till mig, men ni får dela vad jag säger till mig. För sån är ju jag också. Orolig man blir, va? Bekymrad. Istället för att lära sig att ha den här tillförsikten att vad som än händer är Gud mitt beskydd. Ja. När man är borta så här lite grann får man tillfälle att läsa. Och jag har flera böcker på gång nu samtidigt. Det måste man ha för att hinna med så mycket som möjligt. Och det läser jag om det här. Vad tron på Gud gör för en människa. Hur tron verkligen bär oss i svårigheter och svåra situationer. Det skildrar exempel på människor som har varit i svåra situationer men haft nåd och möjligheter att räkna med Gud och förlita sig på honom. Och hur de är starka mitt under de svåraste förhållanden och situationer. Och det är det vi behöver vara. Men vi kanske har det för bra. Vi kanske inte har så mycket svåra situationer. Men vi bör få våra ögon öppnade för att Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta om en jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupen. Om en dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror. Sela. En ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. Åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larmar. Riken vacklar. Han låter höra sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider in till jordens ända. Vågen bryter han sönder och bräcker spjutet. I eld bränner han upp stridsvagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna, hög på jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Genom tron är Gud vår tillflykt. När jag predikar om tron så talar jag med förkärlek om att tron ger ro i vår själ. Tron ger fri. Och därför det är oss här att tryggheten i Herren, den upplever vi genom tron på honom. Hur får vi tro på Gud? Tro är en gåva som Gud ger. Tron som kommer inom predikan och predikan kraft av Kristi ord. Här har vi det igen. När vi mättar vår själ med Guds ord så växer tron starkare och starkare. Och vi upplever tryggheten i gemenskapen med Gud. Vad som än händer är Gud min tillflykt och min starkhet. Han är en hjälp i nöden, väl beprövad. Om vi då ser på det här så skulle vi inte frukta dig. Men en uppmaning här vill jag också nämna. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Jag tror det är viktigt att vi är med i det andliga skeendet. Det finns människor som inte ser vad Gud gör. För det första så gör Gud mycket i skapelsen, bara hur han uppenbaras där. Och man tänker på den värld vi lever i med stjärnevärlden och galaxer och solsystem, allt vad vi har som Gud har skapat med sin hand. Människan så skönt skapad hon är, va? Titta på det lilla nyfödda barnet, så fulländat det är, min minsta detalj, som växer och utvecklas och blir en man eller kvinna som fungerar på ett normalt sätt. Det är skapelsen, det är Guds verk. Och så sen vad Gud gör i ditt och mitt liv. Om du bara lägger tillsammans Guds välsignelser och räknar alla hans välgärningar, så skulle du jubla av fröjd när du tänker på Gud har hjälpt dig. Vi påminner varandra om det hemma ibland. När det blir jobbigt och man tycker hur ska det gå? Ja, men Gud har ju hjälpt. Oj, oj, oj vad han har hjälpt. Och varför ska han sluta nu helt plötsligt? Det finns ingen anledning. Och du förstår, Gud, han gör inte någonting som är meningslöst. Gud arbetar inte på det som inte kan ge resultat. Men han som har begynt ett gott verk i oss, han ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Jesu Kristi dag. Gud vill inte att vi ska vara några misslyckade varelser, utan Gud vill forma oss till att vara någonting för honom i hans tjänst. Det står så här att vara en orubbliga överflödande, alltid överflödande i Herrens verk, då är veten att ett arbete icke är fåfängt i Herren. Alltså det finns så mycket som är fåfängt, men det vi gör i Herren och för hans namn, det är inte fåfängt. Hur skulle då något Gud gör vara fåfängt? Absolut inte. Vad Gud gör med dig och mig, det är stora verk. Och vad han gör i sin församling. Jag vet ju att det finns en del människor som tycker att det sker ingenting. Ja, ni är inte sådana, ni är ju glada och tacksamma här kanske. Men en del som tycker att det inte händer någonting. Men så bara man lyfter upp ögonen så ser man vad Gud bevarar. Och vad Gud hjälper. Och vilka under som sker. Människor upplever helbredagörelse. Människor blir frälsta. Kom hem idag så fick jag rapporter om vad som skett, hur människor ringer och talar om hur de blir frälsta och blir friade från rökbegär på ett nu när man beder en enkel bön, och hur människor anmäler sig till dop, och hur människor ringer till expedition och säger att de vill ha hjälp i förbön så de kommer i rätt församling, för de står utan församlingsgemenskap. Det är det vi talar om, är vårt stora bönämne, vårt stora intresse, och så händer det runt omkring oss hela tiden. Det ska vi tala om. Kom och se vad Herren gör. Gärningarna som väcker häpnad gör han på jorden. Han bevarar oss i nåd. Och så står det. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Vi behöver nog vara stilla ibland också. Vara stilla, vi som står i ledningen för församlingen, och tänka efter att det finns en Gud som är mer intresserad av den här församlingen än vad vi kan vara. Då kan vi riktigt slappna av, för han vakar över den och vill använda oss när vi ställer oss till hans förfogande. Bli stilla och besinna att det finns en Gud som vill hjälpa. Sven Adrian predikade i Jönköping igår, och då talade han om när Josua sa till solen och månen att vara stilla där, så att de skulle få mer tid. Och den där predikan, den grep oss riktigt allesammans. Hur han kunde tala med Gud, för han kände Gud. Så han bara lugnt och stilla sa till Gud, för han kände honom. Och jag tror att vi skulle behöva ha mer av den där stillheten, den där övertygelsen. Gud, vi vill vara stilla och besinna att du är Gud, och att du är Gud, det innebär att du är allsmäktig och du har allt i din hand. Du har allt under kontroll. Och då flyttar vi tillbaks till den här tredje versen i salmen där det står: därför skulle vi inte frukta. Nej, varför skulle vi göra det? Jag går vidare till den 50:e salmen. Om sann tillbedjan. Det är en psalm av Asaf. Det är en mycket intressant personlighet, Asaf. Ja. Det är bara jag citerar den första versen. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster. Och den här versen, den citerade jag redan som mycket, mycket ung, färsk predikant. När man skulle tala om frälsning och inbjudan. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. För Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden, allt mellan öster och väster. Var bliven stilla och besinna att jag är Gud. Denne Gud är intresserad av hela jorden, allt mellan öster och väster. Alla vill han ha kontakt med, alla vill han ha gemenskap med. Så i den sanna tillbedjan, där finns ett väckelsebudskap om en Gud som kallar. 51:a salmen. Botsalmen. Och då behöver jag inte läsa andra Samuelsbokens 11:e och 12:e kapitel. För ni har ju varit med här nu på vår upptäcktsfärd i Bibelns värld, när vi har läst Samuelsböckerna och läst om David. Har du tänkt på att han är en man efter Herrens sinne, efter Herrens hjärta? Saul förkastades för Herren ville ha en som var efter hans hjärta, efter hans sinne, någon som var något för mer. Och denne man bär sig så illa åt som David gjorde. Jag läste Hellers bok, Gud vet. Den handlar om David och Batseba. Det är skrämmande att läsa hans skildring utav det. Men det fick mig att leva mig in i kung Davids liv och hans förhållanden och hans situation. Och den man som handlade så fruktansvärt illa. Och så ändå var det en man som Gud använde. Det är nästan tillbaka till det jag talade om Petrus i söndags förmiddag. Hur Gud använde honom. Men vad var det att David förblev en man efter Guds sinne? Jo, därför att när profeten kom till honom så började han inte med några undanflykter. Ingen försvar. Utan han säger, jag har syndat. Jag har syndat mot Gud. På en gång så trädde han fram i ödmjuk bön inför Gud och bad om upprättelse. Och en bekännelse som gav resultat. Och här lär oss just den här psalmen om bekännelsen och om den tjänst som han fick leva i. Tänk att Gud är en Gud som upprättar. En Gud som tar det som ingenting är avskrap och reser upp. Men också en Gud som tar hand om den som har lidit nederlag. Det är något så fantastiskt att vi inte behöver känna oss utkastade. Vi behöver inte känna oss missförstådda. Vi behöver inte känna oss utstötta eller misslyckade. För han är den som tar leret och formar det på nytt. Så han får ett kärl som han vill ha till hedersamt bruk. Så mina vänner, allesammans, så kan vi få sätta igång och stå till Herrens förfogande. Och är det någonting i våra liv som inte är som det ska vara, så gör vi upp det med Herren. Och sen så får vi, jag vill på att säga, sätta igång och tjäna honom. Stå till hans förfogande och uträtta stora ting för honom. För Gud vill att vi ska göra stora ting för honom. Här kommer han med bekännelse, med bön om upprättelse. Och Gud svarade honom. Vi har det i den 32 salmen också. Hur han sa, då uppenbarade jag min synd för dig och överskyllde icke min synds missgärning. Då förlät du mig min synds missgärning. Det förlåter sig. Här beder han. Jag läser från den 12 versen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. Jag har aldrig hört någon predika om den här psalmen när man talar om evangelisation. Men jag har gjort det. Därför att jag har lärt mig det av William Barclay, den brittiske teologen. Som säger att här står det egentligen det som vi talar så väldigt mycket om evangelisation. Om själva hemligheten. Det börjar med. Inte det stora, vi ska inte ha nya områden, vi ska vinna så många människor för Gud och göra det och det. Utan det står, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Där börjar det. Med syndaförlåtelsen, med reningen. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Och den frimodiga anden, det är ingenting som man kan ta sig, som man kan forma själv. Eller som beror på en viss frimodig läggning. Utan den frimodiga anden, den finns i ett rent hjärta. Så fortsätter han. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte den heliga ande ifrån mig. Det talas om gemenskap med Herren, att få vara inför honom och leva i den helige ande. Att vara ledd utav anden i allt. Och att vara ledd utav anden i allt, det kommer att föra oss in i fantastiska äventyr. När anden får kontroll över våra liv, så vi gör vad anden bjuder oss att göra. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Hur är det med frälsningsfröjden? Finns den hos oss som är samlade i Citykyrkans vångningssal ikväll? Eller är frälsningen någonting som har blivit tradition? Det är en viss miljö, en viss uppfostran som vi har kommit in i. Eller är frälsningen någonting som ger oss fröjd och glädje? Så vi har frälsningsfröjd i vårt inre. Det är det psalmisten talar om. Han vill ha frälsningsfröjd. Låt mig få fröjdas över din frälsning. Och Herren vill att vi ska fröjdas över den. Han vill inte att vi ska sucka och klaga och vara nedstämda, utan vi ska fröjdas över frälsningen och över allt vad Herren gör. Och så står det vidare så här, det är väldigt fint psalm här egentligen. Och så här, uppehåll mig med villighetens ande. Och det är ju någonting som behövs. Det behövs i alla församlingar. Och tänk på att det är svårt att få folk att göra saker och ting. För man har ju så mycket annat. Men villighetens ande, det är den ande som är från Gud, där man är beredd att göra någonting för att tjäna Herren, för att stå till hans förfogande och vinna människor för Jesus Kristus. Villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar. Ja, då kan jag göra det därför att jag har själv upplevt en helig ande, rening i Jesu blod. Och jag har villighet att tjäna Herren. Då kan jag lära överträdarna om Herrens vägar. Och så eventuellt ska någon bli frälst. Nej, det står en garanti. Och syndarna ska omvända sig till dig. Det har vi ju resultatet. Så må Gud hjälpa oss att leva i personlig relation till Gud, personlig gemenskap med honom, ett rent hjärta med den helige ande, frälsningsfröjd och villighet. Då kan vi förkunna Herrens vägar och resultatet ska inte låta vänta på sig. Ja, det var lite grann om den psalmen. Nu ska vi titta bara på en vers ur den 72:a psalmen som är den sista i den här boken. Och där läser jag den 8:e versen. En bön för konungen. Må han härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Det talar om konungens makt att regera. Och det är en fin avslutning på den boken. Jag nämner om den 3:e boken, som går från den 72:a psalmen till och med den 89:e. Och den 73:e psalmen är av Asaf. Och den nämnde jag lite grann om, tror jag, förra gången. Den här boken har huvudsakligast Asafs psalmer. Och i nästan varje psalm så talas det något om templet och helgedomen. Och så går det fram till den 89:e psalmen, som är en härlig profetia om Kristus. Den 73:e psalmen är någonting som man gärna kan läsa när man ställs inför lidande problemet. När människor upplever alla varför i sitt liv. Och det upplever vi väl allesammans gång efter annan lite till mans. Att då läsa den 73:e psalmen. Och då kommer man till den här slutsatsen som Asaf gör i den 23:e versen, han säger: dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Och det är den sanna inställningen hos Guds barn. När jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Varför skulle jag göra det? Jo, Gud är min tillflykt och min starkhet. Jesus är mitt allt. Han ger mig liv och övernog. Och jag längtar efter mer och mer utav honom. När jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Och den 89:e psalmen. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Det var ju den sången som vi skulle öva in, Eva, med sångarna här. 89:e psalmen som Margot Hed tog. tonsatte den där underbara tonsättningen som han sjöng för många, många år sedan. Det är en härlig profetia om Kristus Jesus, om hans trofasthet och hans nåd. Och så kommer vi sedan in på den fjärde boken som vi talar lite grann om nästa onsdag när vi möts. Herre, hjälp oss att umgås med ditt ord. Och hjälp oss att ta del av dess undervisning. Och hjälp oss, Herre, att se dig i ordet. Och hjälp oss att bedja med saltarsalmerna. Och hjälp oss, Herre, att kunna ta vara på den lärdom vi får där, så att vi kan vara tjänst inför dig. Hjälp oss, Herre, att likt David leva i bekännelsen och leva så att vi upplever frälsningsfröjd och din ande och villighetens ande, så vi kan vara tjänst inför dig. Och nu, Herre, ber jag för var en som har lyssnat här ikväll. Om det är någon som behöver något speciellt från dig, så vill du ge en sådan vad hjärtat längtar efter. Tack, Herre, för att du är här för att möta och välsigna. I Jesu namn. Amen.